Hej! Är du intresserad av skapande, kreativitet och symbolik? Vill du lära dig mer om hur man närmar sig de ämnena i den ortodoxa kyrkan? Då finns det en konferens som säkert är intressant för dig. Den 27-29 oktober i Stockholm så kommer de här ämnena och flera att belysas ur olika perspektiv från olika talare från hela Norden. Du hittar mer information på www.ortodoxmission.se där du också kan anmäla dig. Tack så mycket! Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Ortodox Kristen Tro, det första här för höstterminen 2023. Och som ni hörde i inledningen så kommer det vara en konferens i Stockholm i slutet av oktober, sista helgen i oktober, som belyser dessa intressanta ämnen om kreativitet, estetik, skapande och symbolik och så vidare. Anmäl er gärna där. Idag så ska jag prata om ortodoxa kyrkans syn på sex före äktenskapet. Jag fick en fråga av en lyssnare och ger ett ordentligt svar på den frågan. Den här podden sponsras av bokförlaget Artos och jag tänkte tipsa om boken Äktenskapet i ortodox tradition som jag översatte själv. Den kom ut på Artos bokförlag 2016 och belyser just några av de här ämnena. Du hittar den på www.artos.se. Om du tycker om podden och vill stötta den och den församling som där jag jobbar så kan du swisha en gåva. Allt vårt arbete sker genom frivilliga gåvor, även den här podden. Och då swishar man till nummer 123 278-8099. Som sagt, jag fick ett brev av en kvinna. Och hon skrev så här. Hej, jag är en troende ortodox kvinna och jag har tre underbara barn som är ungdomar. Jag har en fråga om synd. Den här kvinnan som skrev är syrisk ortodox. Vi syrianer bor inte sambo. När vi förlovar oss så bor vi inte tillsammans förrän vi är gifta i kyrkan. Jag kan inte påstå att alla syrianer lever så här i Sverige, men de flesta. Vi anser att det är synd att ha sex innan man gifter sig. Då undrar jag, är det synd att ha sex innan man gifter sig? Alltså, är det synd att leva sambo? Mina barn som är födda och uppvuxna här i Sverige har frågor angående detta och frågar också hur det kommer sig att kristna i Svenska kyrkan som är troende och bor sambo. Hur kan de göra det? Och deras barn har flickor och pojkvänner som de har sex med. Är de inte kristna? Varför gör de så? Varför ser vi olikt på kristendomen? Vi syrianer och de troende svenskar, europeer, amerikaner och så vidare. Det är många frågor som jag har svårt att besvara. Varför det finns så stor skillnad mellan oss. Jag vore tacksam för svar. Jag kan säga att det är samma sak även om man inte är syrisk ortodox. Även ortodoxa kristna, östortodoxa, lever på samma sätt. Man har inte sex innan man gifter sig och så vidare. Men det första jag vill säga här är att det är en god kristen mor som söker svar och vill fördjupa sin kunskap så att hon ska kunna fortsätta att fostra sina barn enligt tron. Så att de växer upp i fromhet och i dygd. Innan jag börjar tala om detta viktiga ämne så skulle jag vilja bygga upp en grund på vilket allt det följande måste vila. Och den grunden, den heter ansvar och frihet. Jag har tidigare i avsnitt 74 talat mer ingående om nödvändigheten av den kombinationen i föräldraskapet hos de föräldrar som önskar att ens barn ska anamma den kristna tron och fortsätta leva den kristna tron, göra den kristna tron till sin egen. Då utgick jag från sociologen Christian Smith som betonade att barn och ungdomar både behöver uppleva att deras föräldrar ger dem frihet och ansvar. Frihet att sakta men säkert forma sitt eget liv och ansvar att ta konsekvenserna när man gör fel eller hamnar snett. Föräldrarna behöver också visa sina barn och ungdomar att de bryr sig. Inte väja för svåra frågor. Att verkligen lyssna till dem och ta barns och ungdomars funderingar på största allvar. Och att också ge ett visst utrymme att pröva tankar, även om dessa möjligen ligger utanför kyrkans tro. Och samtidigt, efter bästa förmåga, förmedla till barnet: så här tror vi i vår familj, så här tror vi i kyrkan. Vi är kristna, vi älskar Gud och därför handlar vi efter en särskild etik som inte alltid är i överensstämmelse med världens normer. Och om barnet bryter mot kristna normer måste föräldern självklart göra sitt bästa att älska sitt barn ändå och med mildhet försöka föra honom eller henne tillbaka till ett sunt kristet levnadssätt. Om du som lyssnare är vuxen kommer du säkert själv ihåg dina egna felsteg i ungdomen. Och du som är ungdom och lyssnar gör nog gott i att lita på att dina föräldrar dels vet någorlunda väl vad du själv känner, dels vill ditt bästa. Inget nytt under solen, skriver predikaren. Och föräldrars oro är en del av den heliga traditionen. Den heliga Augustinus är känd för oss idag som en briljant predikant och en helig människa. Men i sin ungdom följde han sina lustar utan tvekan. I sina bekännelser skriver han om hur hans sexuella lust driver honom som en slav hit och dit. Och när han väl omvände sig till Kristus är det på grund av hans moders, den heliga Monikas, förböner. Eller varför inte nämna den heliga Maria av Egypten? Efter ett liv i stor lössläppthet erfor hon något heligt som fick henne att vilja omvända sig till Kristus. Helgonen har alltså kämpat med samma starka mänskliga känslor av sexuell lust som vi gör idag. De är ju människor som vi. Men de har valt att visa sitt herradöme över dessa impulser och känslor genom att inordna sitt liv under Kristi gudomliga vilja. Vad jag alltså vill ha sagt här inledningsvis är att det hör till människans fallna natur att inte alltid kunna behärska sina sexuella impulser och känslor. Vi lever i en fallen värld och dessutom är vår sekulariserade omgivning aggressivt angelägen om att få oss att falla i syndens snaror. Givetvis så gör vi klokt i att redan från ung ålder lyssna till kyrkans undervisning om vad en god kristen sexualitet är. Men eftersom vi är människor och snavar, faller och syndar, så måste vi också visa barmhärtighet gentemot varandra, även på detta område som är så känsligt. Nu till frågorna. Den första frågan som denna mamma ställde var: är det synd att ha sex innan man gifter sig? Och det korta svaret, det är ja. Gud har skapat sexualiteten mellan man och kvinna som en gåva med syfte att binda samman de äkta makarna på ett särskilt intimt sätt samt för samhällets fortlevnad genom att man genom sex får barn. Sex, som allt annat i livet, har sitt rätta bruk och sin korrekta plats. Det är i det monogama äktenskapet mellan en man och en kvinna, välsignat av Gud i kyrkan. I vår tid, i vilken vi ser en mycket tydlig moralisk förvirring och avslappning eller förslappning, så infinner sig också en förvirring kring vad som är synd och inte. Då är det viktigt att påminna sig om att synd aldrig slutar att vara synd, oavsett hur många som begår den eller håller med om den. Prästmunken Gregorius vid helige Johannes teologens cell tillhörande Kotlomosio-klostret på Athos, han har skrivit om detta bland annat, och han skriver: det finns många idag som undrar om det är en synd att ha sex innan äktenskapet. Svaret vilket är i enlighet med Kristi undervisning och inte förändras från en tid till en annan, är utan reservation ja. Sexuella relationer före det att man firat äktenskapets sakrament är en synd. Då kan man fråga sig, hur är det i enlighet med Kristi undervisning? Jo, genom att Kristus, sann Gud, bekräftar det som han uppenbarade för Mose om äktenskapet i första Mosebok kapitel 2, vers 24. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. Herren bekräftar det bland annat i Matteus evangeliet kapitel 19, vers 5 och förtydligar: de är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. Okej, så långt Kristus, men hur är det i enlighet med kyrkans oföränderliga tradition och lära? Kyrkan lever av Guds heliga ande och bevarar den eviga sanningen även avseende detta i alla tider. Från Paulus till våra dagar har samma budskap förmedlats. Paulus åberopar till exempel dessa Moseord i Efesiebrevet kapitel 5, vers 31, när han undervisar om äktenskapet. Sedan är det bara att följa en röd tråd av heliga genom hela historien fram till våra dagar. De är informerade av samma helige ande och talar samma eviga sanning. Varför har det varit kyrkans undervisning konsekvent? Jo, för det första att Gud har skapat oss och vet vad som är bäst för oss människor. För det andra, det är vår kallelse sedan dopet att leva i enlighet med Guds vilja. I förra avsnittet så talade jag om synden som en sjukdom som vanställer oss som människor och personer. När jag syndar är jag inte den som Gud vill att jag ska vara. Vi går alltså emot vår höga kallelse när vi syndar. För det tredje så bidrar vi till den här världens sjukdomstillstånd när vi ger vårt samtycke till synd, oavsett vilken synd det är. Men när vi lever i helgelse, när vi strävar efter dygd och att bli gudomliggjorda, då är vi en liten del av att sprida Guds rike bland våra medmänniskor och i hela skapelsen. Det kommer inte att göra dig populär i skolan eller i världen alla gånger, men det är att utföra något som är ontologiskt gott, alltså något som är gott i bemärkelsen av att handlingen är i enlighet med Guds skapelsegivna vilja för oss. Idag är äktenskapet hårt ansatt från alla håll och kanter. Det finns många orsaker till det, och i detta avsnitt hinner jag inte gå in på alla. Men ett av skälen är att vi inte lyssnar till Guds undervisning i och genom hans kyrka. Prästmunk Gregorius igen. Idag har vi konkreta bevis på konsekvenserna av sex före äktenskapet. Vi behöver inte vara teoretiska. Om vi tvivlar på evangeliets ord och de gudsbärande fäderna, låt oss undersöka vår egen tid. Äktenskapet erfar en djup kris, och en av de mest grundläggande orsakerna till det är sex före äktenskapet. I äktenskapet är det på något sätt oundvikligt att vi kommer möta många svårigheter, och vi är i behov av Guds ständiga gudomliga nåd. Om vi istället för att förbereda oss allvarligt förbereder oss för äktenskapet genom att leva oaktsamt i synd, och då naturligtvis utan Guds nåd, är det knappast någon överraskning att vi går en katastrof till mötes, utan någon att klandra än oss själva. Äktenskapet är en prövning, men också en stor glädje såklart. Kyrkan lär att en riktig förberedelse för äktenskapet är att be och lära känna varandra noggrant innan man ingår äktenskapets sakrament. Att inte vilja följa kyrkans lära vad gäller detta kan bland annat ha att göra med att man inte lärt sig förneka sig själv och bära sitt kors i Jesu efterföljd. Om tiden av förberedelse för det unga paret säger helige Johannes Chrysostomos: de äktenskapliga brudkronorna, som det äkta paret kröns med under vigseln alltså, är segerns symbol, eftersom de nygifta förblev obesegrade där i att de nådde sitt äktenskap utan att ha besegrats av kötslig lusta. Och han talade i slutet av 300-talet, början av 400-talet. Även den helige Paisios av Athos, ett helgon i vår tid, som dog på 1990-talet, han säger i samma patristiska anda, alltså samma fädernas anda, det är bättre om förlovningen inte är för långvarig och att den unga mannen under denna tid försöker se på kvinnan som sin syster och respektera henne. Om de kämpar tillsammans och de båda bevarar sin jungfruliga heder, då ska de få ta emot Guds välsignelse i överflöd vid äktenskapets sakrament. Ingen säger att detta är en lätt uppgift, men när har någon någonsin påstått att kristen tro är enkel? Det är en kamp, men segerkronan mer värdefull än inget annat, och den segern kan vi få en försmak av redan här i detta livet i ett av Gud välsignat äktenskap. Så talar också Johannes Chrysostomos om äktenskapet på något annat ställe och säger att när make och hustru lever i frid och kärlek tillsammans så sprider de en himmelrikets doft i sin omgivning. Men nu kanske någon invänder och säger, vi måste ju pröva och se om vi passar ihop sexuellt först. Det där är en lögn. En vanlig lögn, men alltjämt en lögn. Och det är att betrakta sin flick eller pojkvän med konsumentens ögon. Duger den här produkten för mig? Och vad skiljer då det sättet att tänka på från prostitution eller pornografi egentligen? Låt oss istället fråga, vad är sexualitet? Det är inte en törst som ska släckas i mig, utan ett utgivande av hela mig själv som person till en annan människa att förvalta och vårda. Ett jagets subjekt möter ett annat jag, och i den utelämnande akten av det ena könets givande till det andra som något okänt, så måste fullkomlig tillit råda. En tillit som inte kan existera utan Guds välsignelse och den egna medvetna överlåtelsen i det heliga löftets skydd. Sexualiteten bygger på ödmjukhet och självutgivande kärlek. Det är inget man måste pröva för att se om det funkar. Den är ett arbete och en gåva som är ämnad för den person du vill dela hela livet med. Den som tar sitt framtida äktenskap på allvar gör klokt i att inte lyssna till världens öronbedövande och entydiga uppmaningar. Det är okej att ha sex innan äktenskapet. Heck, du kan till och med skita i äktenskapet helt och hållet. Love is love liksom. Förresten, har du funderat på en öppen relation? Kanske lite otrohet skulle krydda ett sexliv? Och så vidare, och så vidare. Ni känner säkert igen allt det här från kvällspressens rubriker. Den sekulära världens sexualetik är ett sällan skådat exempel på sluttande planet, på engelska slippery slope. Ger den här sexualetiken lillfingret så kommer den att sluka hela handen. För lyssnarens skull så avstår jag att ge exempel, men det tog det vara rätt uppenbart för den uppmärksamma att se att detta är sant. Nej, istället så ska vi lyssna på vad kyrkan lär. Vad är kyrkan? Det är inte en domstol. Helige Johannes Chrysostomos talar om kyrkan som ett sjukhus. Kyrkan är Guds sjukhus på jorden och hon leder sina medlemmar på rätt väg. Låt oss lyssna igen på vad Johannes Chrysostomos säger. Tror du det är av liten vikt för deras äktenskap att både den unge mannen och den unga kvinnan är jungfrur? Det är inte alls något litet. Kommer inte deras kärleksbehag vara särskilt ren? Och vad mer, ja, större än allt, kommer inte Gud låta sin nåd flöda över och fylla deras äktenskap med en uppsjö välsignelser när de förenats enligt hans bud? Och han kommer låta ungdomarna komma ihåg sin kärlek ständigt, sin första kärlek. Och om de håller fast vid sin första kärlek kommer de avvisa alla andra. Så det är några tankar utifrån frågan, är det synd att ha sex före äktenskapet? Men vi är inte färdiga än. Den andra frågan som ställdes var, är det synd att leva sambo? Och de här Det är implicit i begreppet samboskap att man lever som om man vore gifta fast man inte är det. Och därför så hänvisar jag delvis till mitt svar här i föregående fråga. Men jag har ändå valt att ha med denna fråga för att tala något om en av de viktigaste skillnader som finns mellan samboskap och äktenskap. Jag tror att det är relevant också för dagens unga män och kvinnor att höra var i skillnaden består. Att ingå äktenskap, det är att underordna sig varandra i ömsesidig vördnad, både för varandra och för Kristus. Under vigselakten så kröns de äkta makarna med kronor som bland annat symboliserar martyriets kronor. Och martyrium, det är här fråga om att leva i kristen kärlek gentemot sin make eller maka. Och det innebär konkret att leva självuppoffrande på lite olika sätt för sin nästa i äktenskapet. Att ingå äktenskap är därför flera saker. Ett medvetet beslut om överlåtelse. Det är att underordna sig en institution som övergår paret som sådant. Alltså jag talar om äktenskapet som samhällsbyggande institution. Men framförallt så är det en av Gud välsignad arena för den gemensamma gudomliggörelsen. Gud välsignar de äkta makarnas andliga kamp och strävan i äktenskapet. Och att leva som sambo är specifikt ingenting av detta. Det är ofta inte fråga om en medveten överlåtelse utan snarare någonting som bara händer. Kanske har man varit tillsammans en tid och känner att det är dags att ta nästa steg så att säga. Och vad man fått veta av vårt samhälle så innebär nästa steg att man flyttar ihop. Eller i värsta fall flyttar man ihop eftersom den enes lägenhetskontrakt ju löpte ut och det ändå var mest praktiskt att flytta ihop och så vidare och så vidare. Ja, men vi ska ju ändå gifta oss om något år och så vidare. Ursäkterna haglar. Om den medvetna överlåtelsen saknas och om Guds välsignelse saknas så beror samboskapet helt på en individualistisk liberal princip om att så länge detta oskrivna kontrakt bidrar med något för min personliga del kommer jag hålla fast vid det. Men när helst en person inte längre får ut något av relationen så att säga så finns varken välsignelse eller överlåtelse att falla tillbaka på och därmed infinner sig hopplöshet i en relation. Alltså sammanfattningsvis, istället för äktenskapets löften välsignade av Gud utgörs samboskapets fundament av ett slags kontrakt. Och detta kontrakt är dessutom ofta outtalat och odefinierat. Som sådant är det ett mycket dåligt och svagt fundament att bygga ett gemensamt liv på. Äktenskapet är en övergångsrikt från ett livsstadium till ett annat, beseglat av ett evigt löfte inför Gud. Bröllopskronorna i den ortodoxa vigselritualen vittnar om förbundets eviga karaktär. Samboskap, det är en överenskommelse mellan två individer så länge båda får ut något av det. Och som sådan tar det inte hänsyn till något utanför individerna i fråga. Och det innebär att äktenskapet erbjuder ditt ego en plats att dö på. Paulus talar om detta när han skriver: ni hustrur underordnar er era män så som ni underordnar er Herren. Och senare: ni män älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och offrat sig för den. Överlåtelsen, institutionen och Guds välsignelse gör detta till en sakramental möjlighet bortom de äkta makarnas mänskliga förmåga. Men samboskapet bygger på egots tilltro till sin egen förmåga och därför finns dåliga förutsättningar för att besegra egot och bli helgad på samboskapets arena. Det här är något om skillnaden mellan det kristna äktenskapet och den sekulära världens samboskap. Ganska kortfattat. Det finns givetvis mer att säga. Nu ska vi ta fråga 3. Som denna oroade mamma ställde. Och det är: hur kommer det sig att andra kristna ofta lever sambo och har sex före äktenskapet? Och här måste jag vara ärlig. Det är en mycket dålig idé att titta på kristna från andra samfund för att bedöma om en sak är korrekt eller inte. Särskilt inte protestantiska samfund som helt klippt alla band till allt vad tradition kan heta. Det kan tyckas hårt, men det är faktiskt sant. Protestantismen är en religion där individens personliga auktoritet sätts i första rum vad gäller vad man ska tro och hur man ska leva. Jag har talat om detta tidigare också i andra avsnitt, men kortfattat, protestantismens lära om skriften alena, Bibeln alena, som auktoritet för vad man ska tro, får till praktisk följd att skriftens läsare blir dess enda uttolkare, och därmed så säger man i praktiken läsaren alena. Alltså, vad protestantismen var, det var en rörelse som ville bryta med påven i Rom, men istället så blev konsekvensen av det brottet att man gjorde varje protestantisk kristen till sin egen påve. Nu vet jag att många protestanter förhåller sig väldigt olika till detta, och det finns många fromma protestanter såklart också. Men det är min mening att protestantismen generellt lättare faller offer för sekulariserande tendenser och rationaliserande argument vad gäller såna här frågor. Man har lättare att tänka, vad bryr sig Gud om hur jag lever? Och inte kan väl Gud ha något emot att jag och min sambo älskar varandra och har sex? Viljan att inte stöta sig med samtiden har också gjort att många kyrkor officiellt gjort avkall på en hög moral i frågor som dessa. Många samfund till exempel går med i Pride-tåg och öppnar upp för ett oxymoron, nämligen samkönade äktenskap. Nu talar man till och med offentligt i Svenska kyrkan om att öppna upp äktenskapet för att involvera flera relationer än bara en make och en hustru. Slippery slope, som sagt. För oss som ortodoxa är det uppenbart att sådana kristna förlorat sin etiska riktning och inte längre är kapabla att avgöra vad som är synd och inte. Våra heliga fäder upprepar ofta att ett rätt handlande förutsätter en rätt tro. Utan en ortodox tro är det nästan omöjligt att avgöra vad som är ett rätt handlande och varför. Och av detta skäl, bland många andra, kan vi inte acceptera en alltför lättvindig ekumenik. Och med allt detta sagt så vill jag lägga till att även ortodoxa kristna handlar fel ibland. Även ortodoxa givetvis följer en världslig och syndig etik, fast de borde veta bättre. Nåväl, till den fjärde frågan. Är de inte kristna? Här skulle jag vilja säga att det är att uttrycka sig för starkt. Samfunden de tillhör har en kristen bekännelse oftast. De tillber den heliga treenigheten och de bekänner Herren Jesus Kristus som Guds son, sann Gud och sann människa. Men vad var och en enskilt tror och bekänner, det är en annan sak och det är omöjligt att avgöra. Klart är i alla fall att många som säger sig vara kristna men lever på syndigt vis utan tanke på omvändelse har lämnat traditionell kristen moral bakom sig. Och ja, det finns något som heter en traditionell kristen moral, oavsett vad andra progressiva teologer vill påstå. Alltså, i deras handlingssätt och mer specifikt i fråga om samboskap och sex före äktenskapet har de lämnat dygden som rättesnöre och lever i synd. Således är de inga förebilder att ta efter, utan människor att sörja över för deras vilsenhets skull. Och be för att de ska lära känna Gud och älska honom av hela sitt hjärta. Herren säger själv, på deras frukt ska ni känna igen dem. I Matteus evangeliet kapitel 7, vers 16. Alltså, på frukten känner man trädet. Om deras frukt är ett liv i synd, så är deras tro som har närt detta liv, trädet alltså, bristfällig. Nu skulle jag vilja avsluta med några synnerligen viktiga ord. Kristus väntar ständigt på vår omvändelse. Men om vi är omedvetna om vår synd är risken att vi hör Kristus säga samma sak till oss som han sa till fariseerna när han botade den blindfödde mannen. Om ni vore blinda skulle ni vara utan synd, men nu säger ni att ni ser, därför står er synd kvar. Jag har försökt att inte bara redogöra för att kyrkan tycker att sex för äktenskapet är en synd, utan också att betona varför det är så. Det är upp till var och en att använda sin egen personliga frihet som jag talade om i början, till att hörsamma det som Herren säger genom sin kyrka. En människas helgelse och gudomliggörelse kan bara ske genom att hon själv fritt samarbetar med Gud i sitt liv och i kyrkans gemenskap. Man kan inte tvingas att lyda Gud. Det finns människor som lever i synd, kanske även familjemedlemmar eller nära vänner till dig som lyssnar. Vi måste be för dem och vi måste vara ödmjuka själva. Vi får säga som en ökenfader sa när han föll i gråt vid åsynen av en munkbroder som syndade. Idag var det han, imorgon är det jag. Och Paulus säger, alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud i Romarbrevet kapitel 3, vers 23. Vi känner vår egen synds tyngd på vår själ och gråter kanske för att vi inte lever som Gud vill för vår egen del. Då tycker jag också att vi ska sörja över dem som syndar eftersom Guds underbara plan inte förverkligas i dem så länge de inte omvänder sig. Det är alltså fråga om människor som inte låter sig förvandlas av Gud genom lydnad till honom och på så sätt blir sant mänskliga. Men det finns också människor som har levt i synd. Människor som haft sex före äktenskapet. Eller kanske väckts upp till medvetande om Guds vilja sent i sitt liv och därför ångrar sina tidigare livsval. Det är många som har den erfarenheten i vår tid. De bär ofta på en stor, genuin sorg. Kanske rent av en känsla av hopplöshet. Är det kört för mig nu, kanske de frågar. Kommer mitt framtida äktenskap gå åt skogen? Nej, så behöver det inte vara. Gud älskar människan och har förmåga att göra allt nytt. Kyrkan lär bergfast. Omvändelsen är alltid öppen. Omvändelsen är alltid en ny möjlighet. Här tycker jag att vi kan lära oss särskilt av den förlorade sonen, om inte annat. Det betyder i detta sammanhang att en andra jungfrulighet är möjlig och det gäller lika mycket för både män och kvinnor. Det finns ingen skillnad på den jungfruligheten. Men du kan börja om. Du kan åter helga ditt hjärta och leva i omvändelsens ljus. Se på de heliga som gjort just det, som till exempel Maria av Egypten. Se vad omvändelsen kan göra. Paulus brann av modlust och förföljde kyrkan tills Herren mötte honom på vägen till Damaskus och fick till stånd hans omvändelse. Hör vad han nu säger då, efter omvändelsen. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det står i Filipperbrevet kapitel 3, vers 13-14. Paulus var en syndare, rent av medskyldig till helige Stefanus död, men genom omvändelsen blev han Guds utvalda kärl. Tror du då inte att Gud kan använda och välsigna även dig som halkat fel, dig som inte vetat bättre, som bara har vuxit upp i det svenska sekulära samhället, men dig som nu vill börja om på omvändelsens väg? Jo, det tror jag absolut att Gud kan. Avslutningsvis, det som sagts här, det är vad kyrkan lär om sex före äktenskap. I vår samtid kommer människor dock till tro från vitt skilda bakgrunder och därför måste denna undervisning komma olika personer till mötes på olika sätt. Därför vill jag säga nu här att du som söker vägledning kring dessa frågor för ditt eget liv och med dina egna erfarenheter, ditt eget bagage, du gör allra bäst i att tala med din präst. Han känner dig och han vet vad du behöver för att göra framsteg på den frälsningens väg. Den väg som Herren gör jämn för oss alla efter vars och ens behov, så att vi kan nå det goda. Kom ihåg, kyrkan är ett sjukhus för själar, inte en plats där vi pekar finger åt varandra och skrattar åt varandras misslyckanden. Jag hoppas att detta har varit hjälpsamt för dig som lyssnar. Som vanligt, om du har frågor och funderingar, så kan du skriva till mig på mikael.falthammar@gmail.com. Och om du uppskattar den här podden, som sagt, swisha gärna en gåva 123-278-8099. Eller lämna ett gott omdöme på den plattform där du lyssnar. Tills nästa gång, jag önskar er alla Guds välsignelse.